Eftersom evangelietexten också är dagens predikotext så läser vi den en gång till. Det är alltså Lukas evangeliets 10:e kapitel från vers 38. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Bara ett är nödvändigt. Det är överskriften för den 15:e söndagen i trefaldighet. Ibland ställer tidningar frågan: vad skulle du ta med dig till en öde ö om du bara fick ta med en sak? Vad är den enda saken som du känner är nödvändig? Och jag tror att för 10 år sedan var det mer intressant, för då kunde folk säga olika saker. Nu tror jag nästan alla vill ha med sin smartphone. För då kan man både spela spel och läsa tidningar om man har någon täckning på en öde ö. Och kanske få en karta som man hittar hem. Men frågan är ändå intressant. Vad är det vi värderar mest av allt? Jesus tar upp det i den här texten idag som är lite speciell. Den är lite speciell därför att ofta när Jesus förmanar människor så är det lätt att förstå varför han förmanar. Det är lätt att förstå vad förmaningen gäller. Idag i våran text så kan man känna att någon som vi förmanar som borde ha fått beröm. Jag funderar på det. Varför blir Marta förmanad? Hur är det med de här två systrarna, Marta och Maria? En sak som vi ska komma ihåg när vi tänker på varför Jesus förmanar Marta, det är att Jesus ser inte bara det vi gör, utan han ser våra hjärtan. Och han ser Martas och Marias hjärta. Systrarnas val, att den ena sysselsatte sig med praktiska, i och för sig viktiga göromål. Och den andra ville sitta vid Jesu fötter och lyssna till undervisningen. Det var inget som hände just den här dagen bara. Utan det var ett mönster. Du oroar dig för så mycket, säger Jesus. Jesus, han känner också våra hjärtan. Han vet vad vi tänker på. Och ibland när vi tänker på det så kanske vi tänker: det var lite läskigt. Tänk att Gud vet allt jag tänker. Det kanske jag helst skulle slippa. Men även om det kan kännas nästan lite skrämmande att en helig Gud vet allt jag tänker, så är det också faktiskt tröstande. Därför att om Gud känner våra svagheter, då kan han också hjälpa oss med precis det vi behöver hjälp med. Varför blir Maria tillrättavisad? Vi ser i vår text idag att hon arbetar hårt för andras skull. Det var ju så, när Jesus kom till en plats eller till ett hus, då var det inte bara de som bodde där som ville lyssna till honom, utan folk samlades från när och fjärran. Jesus säger stan, vi vill lyssna till honom. Vi vet hur det var med den lame mannen vars vänner bar honom dit på en bår. Och när det var fullt gjorde ett hål i taket för att kunna sänka honom ner framför Jesu fötter. När vi bjuder hem människor till oss, då vill vi gärna veta hur många. Och ibland dukar vi förväg också för precis rätt antal tallrikar framme. Vi vill vara väl förberedda. Den lyxen hade inte Marta. Det bara vände fram folk. Och hon ville se till att alla fick någonting att äta och att alla kunde gå hem och tycka att hon hade varit gästfri och en duktig värd. Nu måste jag säga här, grabbar, vi spelar in så ni får inte prata nu. För då stör vi lite grann i inspelningen. Jesus lyfter ju på många ställen i Bibeln fram tjänande. Det är ju någonting positivt att tjäna andra, som Marta gör. Att ta hand om andra. Att stå för det praktiska. Jesus har lyftat fram just tjänandet som kanske inte får så mycket uppmärksamhet. Kanske inte får det där tacket som man hade önskat. Han lyfter fram det som någonting positivt. Det Marta gör är ju någonting bra. Och Paulus, han skriver också och tackar Gud för de som gör predikan möjlig. Alltså inte bara för de som själva predikar och sprider ordet, utan för de som arbetar och gör det möjligt att evangeliet ska få predikas. Han tackar Gud för Martor. De som gör jobbet bakom kulisserna. Så det är viktigt att vi inte när vi läser den här texten tänker att det praktiska arbetet i familjen eller församlingen är någonting dåligt. Eller någonting negativt. Utan tvärtom, som Paulus skriver, nödvändigt. Marta blir istället tillrättavisad för att hon bekymrar och oroar sig. Jag tror vi kan känna igen oss i hennes tankar. Allting måste bli klart i tid. Och vi vill att det ska vara perfekt. När gästerna kommer, då vill vi att de ska säga vad fint ni har. Och inte tänka, oj vad stökigt det var här. Kan de bo i den här oredan? Eller hur? Vi tänker ofta väldigt mycket på det som egentligen inte är särskilt viktigt. Och oron är någonting Jesus återkommer till. Som ett problematiskt hinder för tron. Därför att egentligen är oron inför framtiden eller inför arbetsuppgiften eller inför uppdraget, det är ett litet korn av otro. Det betyder faktiskt att vi inte riktigt litar på att Gud ska kunna vägleda allt till det bästa som han har lovat. Jesus förmanar Marta för att hon bekymrar och oroar sig. När vi oroar oss och bekymrar oss, då är det lätt att vi gör det för att vi tänker så här. Det hänger på mig. Ska det bli någonting gjort, då är det jag som ska göra det. Tar inte jag tag i det, då blir det ingenting. Eller hur? Så känner Marta. Allt hänger ju på mig här. Ska det här bli bra? Jesus besök hem hos oss. Då hänger det på mig. Men Jesus vill förmana henne och säga, oroa dig inte. Det hänger inte på dig. Det hänger på mig, säger Jesus. Det hänger på mig. Och det gäller de allra största sakerna. Det gäller frälsningen. Det gäller förlåtelsen för alla synder. Det gäller vårt eviga liv. Men det gäller också de lite mindre sakerna. Arbetsuppgifter vi kanske oroar oss för. Räkningar vi kanske oroar oss för. Relationer som vi tycker är svåra och som vi oroar oss för. Lägg det i mina händer, säger Jesus. Bekymra er inte, oroa er inte så mycket. Marta prioriterar också fel. Hon prioriterar fel. De praktiska sysslorna, har vi sagt, de är jätteviktiga i en församling och i en familj. Men de är bara jätteviktiga. De är inte nödvändiga. De är inte nödvändiga. Endast ett är nödvändigt, säger Jesus. Och det är Guds ord. Så det spelar ingen roll hur fint fasaden är putsad. Eller hur god kyrklunchen är. Om den innebär att vi inte har tid att lyssna på Guds ord. då är det ett problem istället för en välsignelse. Marta blir tillrättavisad, inte för att hon tjänar, inte för att hon är upptagen, inte för att hon vill hjälpa andra, utan för att hon har fått fel fokus. Sätt dig här hos mig istället, säger Jesus, och lyssna till min undervisning. Sätt dig här hos mig. Det väcker ju frågan, hur ska då vi prioritera? Vi har många val att göra vad det gäller våran tid. Vad är viktigast? Hur ska vi fördela våran tid mellan arbete och församling? Vad? Och hur mycket tid ska jag lägga på vad? Var ska jag bosätta mig? Framförallt när jag är ung så är det viktigt att fundera på vart vill jag bo och var kan jag få ta del av Guds ord. När jag ska flytta hemifrån, vart tar jag vägen? Bibeln talar också om att jag ska se till andras behov och att de är lika viktiga som mina egna. Jag kanske måste fundera på inte bara vart vill jag vara, utan var behövs jag? Var behövs jag? Kan jag bäst tjäna Gud? Hur ska vi prioritera när det gäller praktiskt arbete och lyssnande till Guds ord? Ja, båda är ju viktiga. Församlingsarbetet måste fortgå, men bara ett är nödvändigt. Måste vi så kan vi samlas utomhus, faktiskt. Väl påbyltade med vinterkläder. Måste vi? Ja, då kan vi klara oss med bara bibelordet. Eller hur? Det kan vara så också, och det vill jag ta upp här, att ibland är det inte Marta utan Maria som är problemet. Alltså, i ett äktenskap eller i en församling så kan ju någon säga, jag bryr mig bara om Guds ord, och lägga sig bekvämt till detta. Därför att man vet att det finns Martor som springer omkring och försöker ta hand om allt det praktiska. Det funkar ändå även om jag inte hjälper till, utan bara ägnar mig åt att läsa Bibeln eller att sitta och lyssna på gudstjänst. Det är ju så förstås att Mariorna behöver också hjälpa till för att Martorna ska kunna slappna av lite grann och lyssna. Att fördela arbetet i församlingen, det är ju att tjäna på ett troget sätt. Att fördela arbetet i familjen, det är att visa kärlek. Och den som känner på sig att man har en Marta i sin närhet ska inte bara förmana, utan också hjälpa. Vi kan väl dela på arbetet. Och så kommer du också att sätta dig och lyssna. Hur prioriterar vi i familjen? Ursäkta, hur prioriterar vi familjen? Vi har Guds ord och idag har vi det på en mängd olika sätt. Vi kan lyssna till det och vi kan läsa det. Vi kan använda datorn. Men hur prioriterar vi vår tid mellan datorn eller tvn eller datorspelet och Bibeln? Vad är viktigast om vi röstar med vår tid? Vad visar vi då är det viktigaste för oss? För en familj är det viktigaste att ha det perfekta hemmet rent till det yttre med homestyling och bara de nyaste, fräschaste grejerna. Eller är det viktigaste tillväxten i tron, barnens experiment här med de planterade fröna? Är det viktigaste att vi växer i tro och blir starkare i vår övertygelse? Hur prioriterar vi vår egen personliga utveckling? Det är ord som vi har fått lära oss på arbetsplatsen. Personlig utveckling. Man kan gå många kurser i det. Och ibland kan en chef kanske fråga, var ser du dig själv om 5 år? Var ser du dig själv om 5 år? Chefen vill att man ska fundera, vad har jag för mål? Vad har jag för tankar om framtiden? Vart är jag på väg? Som kristna så ska vi inte främst tänka på befordran och högre lön och mer ansvar. Utan vi ska hellre tänka på hur vi är. Så istället för var ser du dig själv om 5 år? Man kan fundera på hur ser jag mig själv om 5 år? På vilket sätt behöver jag växa som en Jesu lärjung? Och hur når jag dit? I vår del av världen så har vi till sist många skatter. Och ibland tror jag att Jesu liknelse om den enda skatten, den enda pärlan i åkern, kanske är svår för oss att förstå. Inte intellektuellt, men känslomässigt. För vi har så många saker. Går en sönder så har vi en annan. Men när vi tänker på vår största skatt, då har vi en väldigt, väldigt lugnande försäkran från Jesus. Även om datorn kan gå sönder och även om bilen kan börja krångla, även om till och med vårt hem kan brinna upp och vara förstört för alltid, vår största skatt, den kan ingen ta ifrån oss. När barnen läste här innan ni kom, när de läste om såningsmannen och fröet som gror, då fick de läsa om att himlens fåglar kunde komma och ta fröet från den som inte hade någon rot. Det finns varningar. Men det finns också löften och försäkran. Där Jesus säger att han överger ingen. Visst kan människan överge honom, men han överger ingen. Ingen ska rycka dem ur min hand, säger han, om sina troende. Er största skatt kan ingen ta ifrån. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, du vet att vi har många världsliga, materiella välsignelser. Hjälp oss så att vi är tacksamma för dem, men inte låter dem skymma det som är allra viktigast, nämligen syndernas förlåtelse för din sons skull. Hjälp oss att värdesätta evangelium, budskapet om evigt liv genom Jesus. Och hjälp oss att hålla fast vid det i livets alla skeden. Hjälp oss att låta det få ta plats i våra vardagar, i våra liv. Och hjälp oss att låta det vägleda oss i hur vi lever ute i världen. Vi ber dig i ditt eviga och heliga namn. Amen.